Welcome to a new episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Ottison. Benny talks about diet, exercise, sleep, brain workout, biohacking, and maybe a glass of wine. After the podcast, visit Benny's blog at bennyottison.com. Here we go. Have fun.
Hej och välkommen till min sporadiska podd. Det är tur att ni inte ser mig nu, för jag står framför min bärbara dator med en stor filt över både mig, datorn och min mikrofon för att undvika eko. Egentligen vet jag inte riktigt varför, för de intervjuer ni strax ska få höra är gjorda med min iPhone ute i det fria, så det skulle nog kunna kvittat, för där är ljudkvaliteten lite upp och ner, men jag hoppas att innehållet ska vara desto bättre. Jag föreläste ju på ett LCHF-event i Säffle i slutet av juli tillsammans med en rad fantastiska människor och föreläsare, superintressanta. Och jag tog såklart tillfället i akt att under vissa pauser prata med dem och ställa tre korta frågor till nästan allihopa. Så att i den här podden då, som är lite speciell, så kommer du att få träffa docent och överläkare Jan Hammarsten. Han pratar om hur livsstilen kan minska risken för cancer. Du kommer att få träffa biohacker och författare Martina Johansson, som pratar om fördelarna med ketogen kost. Du kommer också att få träffa professor Fredrik Nyström, som jag sprang i kapp med på väg till hans bil för att han hade lite bråttom. Han kommer att prata om vin, choklad och kallbad. Sockerterapeut, jo, det kan man vara också, och bloggare My Westerdahl kommer att svara på frågor om sockerberoende. Vetenskapsjournalisten Ann Fernholm, känd från tv och också författare, kommer också att prata om cancer och kopplat till kosten. Mycket, mycket intressant. Och slutligen Louise Haftell, som är inspiratör och föreläsare. Och hon kommer att prata om att unna sig. Nej, inte fredagsmys med chips och godis, utan att unna sig hälsa. Hon har vänt på det uttrycket på ett, tycker jag, helt genialt sätt. Så det är ingen dålig startuppställning, så håll till godo och kom gärna med tankar och synpunkter i sociala medier tillbaks till mig. Mycket nöje. Jag står här med min favoritvetenskapsjournalist Ann Fernholm. Hon är också en av personerna bakom Kostfonden, som ni säkert har hört mig berätta om i andra sammanhang. Tre snabba frågor. Tror du att kosten har någon koppling till cancer?
Ja, absolut. Utan tvekan. Det säger ju all forskning idag. Mm. Att vi genom att äta mycket bättre och också röra oss mer skulle kunna undvika mycket cancer. En tredjedel av alla cancerformer är kopplade till fetma.
Då har vi rätt ut det för de som tvivlar.
Ja.
Och jag har haft två vänner nu som har gått bort i cancer. Jag har frågat båda när de, så länge de levde då. Har din läkare sagt något om kosten till dig? Och båda svarade nej. Har du någon tanke om vad det kan bero på?
Ja, det är ju att det är inte kommersiellt intressant och man har inte beforskat det här ordentligt. Och forskare, eller läkare, ska ju ge råd och rekommendationer på vetenskaplig grund. Idag saknas helt studier, så de har ingenting att utgå ifrån. Jag som biokemist ser ju att när man har bukfetma har man väldigt höga insulinnivåer i blodet. De kan bli 10 gånger högre än vad en frisk människa har. Och insulin är, det här är helt etablerat, det är en tillväxtfaktor i kroppen. Det triggar tillväxt. Och när forskare ska förklara varför fetma är kopplat till cancer, så är en av flera viktiga förklaringar höga insulinnivåer i blodet. Och insulin är ett hormon som helt och hållet påverkas av kosten. Drar du ner på kolhydraterna kommer insulin gå ner. Så det finns en logisk grund till varför man borde testa kostbehandlingar i vården. Mm. Men det finns ingen vetenskap ännu.
Nej. För det finns ju ingen risk med det, kan man tycka. Men, nej, men man kanske inte vill ge falska förhoppningar, jag vet inte.
Så cancerläkare, ja, det har ju länge funnits en tes inom cancervården att cancer är genetiskt orsakat. Nu börjar den här som visar att det är en ämnesomsättningssjukdom, att det bidrar, den tesen ökar liksom. Så att, ja, det kommer hända grejer,
ja, tror jag. Spännande, ja. Spännande. En sista fråga. När
Tror du att cancerforskning kan vara en del av kostfondens forskning?
Ja, jag kan inte lova något, för faktiskt så håller vi på att försöka hitta en forskare som vill göra en studie, men det är inte helt lätt, för vi vill ha en duktig forskare, men vi jobbar på det. Jag hoppas att vi kan vara inom 1 eller 2 år liksom, ha något på plats.
Tusen tack.
Tack ska du ha.
Jag går här med Fredrik Nyström som är professor vid Linköpings universitet, också överläkare i internmedicin. 3 korta frågor, Fredrik. Jag blev kallbadare av en slump i vintras. Kan du nämna bara några saker som kan ha varit positiva effekter för min kropp?
Positiva. Ja, du tål ju uppenbarligen tryckstegring. Det är väl ett tecken på att du inte har några aneurysm någonstans som ska smälla.
Det förstår jag inte.
Men sen tror jag ju verkligen att det drar igång brunt fett. Alltså. Så det höjer din metabolism, som säkert hör ihop med den här värmekänslan man får sen efteråt, som är ganska cool alltså. Sen får man ju en jättestegring av olika stresshormoner som kommer precis efteråt, som gör att man känner sig jäkligt pigg och vaken ett kort tag alltså.
Det är sant, det
är det man känner liksom. Så det händer ju enormt mycket, men det är ju i princip en överlevnadskompott av hormoner som skickas ut i den stressiga situationen. Jag menar, det är inte många minuter du överlever där om inte någon drog upp dig.
Nej, precis. Vi var inte i många minuter. Det var ju engradigt att börja med här i januari. Mm.
Så det hände
då
mycket.
Då fortsätter jag med det helt enkelt. Ja. Snabb fråga. Rödvin, ja eller nej?
Ja.
Ja. Titta på mig som jag var dum. Väldigt dum fråga.
Nej,
det ska jag hälsa min fru. Och det är okej med ett glas om dagen.
2.
Det ska jag ta med mig hem. Ja. Tredje frågan. Lågkolhydratkost eller strikt lågkolhydratkost?
Det beror på vem man är och vad man vill komma.
Mm,
jag tror ju absolut att man tål kolhydrater om man är normalviktig. Då tål man dem väl bra. Det är ju för de som vill komma ner i vikt och verkligen göra allt superbra. Men många kan ju äta en del kolhydrater om de så att säga bränner upp dem och tål dem.
Ja,
jag äter ju lite choklad och sånt, för jag tycker det är gott. Ja. Till mitt rödvin.
Ja,
men jag får väl se till att inte äta för mycket då.
Precis,
sen är det säkert effektivare att ta bort ännu mer kolhydrater om syftet är att komma ner så bra som möjligt i vikt.
Ja,
jag har ju precis en studie som vi försöker testa om det är bättre med ketogenkost än vanlig lågkolhydratkost. Mm. Så vi lottar folk till det.
Ja, just
det. Och det ser ut hos en del att det är fantastiskt med ketogenkost.
Ja, okay.
Det är möjligt att det är svårare för dem att stå ut med på lång sikt.
Ja, det är svårare.
Ja.
Men det verkar hjälpa mot många sjukdomar också, så det finns väl en fördel. Ja.
Kolhydrater är onödigt, men kan vara ganska gott.
Ja. Tusen tack, Fredrik. Kör försiktigt. Hej då. Jag sitter här med Jan Hammarsten som är före detta docent, överläkare och biträdande professor vid Göteborgs universitet. Han har precis föreläst om cancer och jag har ett par frågor jag skulle vilja ställa honom, eller 3 närmare bestämt. För det första, ser du något samband mellan cancer och livsstilen?
Ja, det här föredraget som jag och presentationen som jag har lite av det, den handlar om livsstilsförändringar och diet som kan förändra min risk att risken att utveckla cancer. Och där konstaterar vi att den grundläggande orsaken till cancersjukdom, det är något som kallas för metabola syndromet, som är en ämnesomsättningsstörning i kroppen. Och den vanligaste orsaken till det är att man äter för mycket socker och framförallt för mycket kolhydrater och framförallt för mycket socker. Men en annan anledning kan vara att man lever med en kronisk stress, att man röker eller man har en brist på D-vitamin, alternativt att man rör på sig för lite. Så det är de vanligaste riskfaktorerna för att utveckla cancer.
Ja, väldigt spännande. För kan du nämna någon av de livsstilsfaktorerna som skulle vara viktigare än de andra?
Det är sannolikt så att det här med vår diet är den viktigaste faktor för cancerutveckling. Och som jag nämnde inledningsvis så är det framförallt den våldsamma överkonsumtion av kolhydrater och framförallt socker som vi har i vårt samhälle. Och vi kommer sannolikt inte kunna att lösa cancerproblematiken i den svenska befolkningen innan det här budskapet går ut till människor att äter man mycket kolhydrater och socker så löper man en ökad risk att få cancer.
Precis. Då gissar jag att många nu funderar på om har det här också en effekt om man redan har fått cancer?
Svaret på den frågan är ja. Helt enkelt av det skälet att om man har någon av de här riskfaktorerna som jag nämnde om, överkonsumtion av kolhydrat och rökning och så vidare, de adderas till varandra. Och det är klart att om man har då en etablerad cancersjukdom så kan man alltså genom att förändra sin livsstil och därmed också minska risken för tillväxt av sin cancer.
Okej. Väldigt, väldigt spännande. En kort sista fråga. Det är många som säger att man kallar Alzheimers för diabetes typ 3. Ligger det någonting i det?
Ja, detta har jag läst i amerikansk litteratur att den benämningen förekommer. Jag har ingen som helst expertkompetens inom det fält, så jag kan inte svara på den frågan. Okej.
Då avslutar vi där och tusen tack för att du ville svara på de här frågorna.
Ja, tack för att jag fick vara med. Tack.
Jag står här med Louise Hafdell som är inspiratör och föreläsare och har gått igenom en livsresa med socker. Tre korta frågor till dig, Louise. Om jag säger socker, vad väcker det i dig?
Socker väcker främst vällust och jag tänker på välbehag, jag tänker på tröst, jag tänker på uppiggande medel, jag tänker på, vad ska man säga, ett universalmedel för livet.
Det var ganska positiva ordalag. Finns det något, det finns inga negativa tankar när du hör ordet socker?
Nej, först tänker jag på hur mycket socker har hjälpt mig genom livet.
Det var det spontant.
Ja, och jag tänker att jag inser att det har hjälpt mig. Jag är tacksam över att socker har varit min drog, för det hade kunnat vara alkohol, det hade kunnat vara narkotika, det hade kunnat vara annat. Men nu är jag liksom färdig och nu är jag tillräckligt stor flicka så att jag klarar mig utan sockret.
Spännande svar faktiskt. Det var inte helt vad jag hade väntat mig. Nej, fantastiskt kul. Var du beroende av socker? Kan man säga det?
Oerhört beroende av socker. Jag inser nu i efterhand att mitt sockerberoende startade när jag var 3 år gammal. Då har jag min första minne av min sockerfylla. Från 3 års ålder.
Och det förstår jag är ett starkt beroende av socker.
Absolut. Jag har varit en riktig sockerknäckare utan att ha förstått det själv. Utan jag insåg ju först vid 39 års ålder att här var det någonting som inte stämde.
Om du skulle välja ett verktyg som kanske har betytt för dig mest och skulle kunna betyda för andra också, just det här med att bryta ett sockerberoende, vad skulle det vara? Vad är det första du tänker på när det handlar om att bryta ett sockerberoende?
Självinsikt. Att våga titta på, men herregud, vad är det jag har gjort mot mig själv? Av vilken anledning har jag förgiftat min kropp på det här sättet? Alltså jag har ju unnat mig ur form och nu tänker jag att jag ska unna mig i form istället. Att ge mig själv de bästa förutsättningarna istället för att lasta ner hela mitt system i skräp.
Kul, tack för intervjun. Du fick mig också unna dig, som jag tycker du har gjort en alldeles lysande vändning av det begreppet till något positivt.
Ja, faktiskt.
Och sen ska vi också passa på att säga att på sociala medier så är du äntligen sockerfri.
Äntligen sockerfri, stämmer bra det. Yes. Och louisehafdell.se.
Ja. Tusen tack.
Tack, tack.
Jag står här med min favorit biohacker Martina Johansson. Författare, forskningsgranskare får vi kalla det också. Ja. Och bloggare. Tre korta frågor. Och jag har egentligen tagit frågor som jag själv sliter med, så jag tänkte nu ska jag passa på. Så min första fråga är egentligen vad du tycker generellt om, ska vi undvika mejerivaror eller är det okej? Okay? Eller är det upp till oss att själv känna det?
Jag tror att det är lite upp till var och en, men de flesta är ju lite intoleranta mot mejerier och gör hälsovinster genom att utesluta dem. Så om man vet med sig att man äter väldigt mycket yoghurt, kvarg, mycket mjölkprodukter från ko, då kan man ju testa att utesluta det om man samtidigt har problem som inte har gett med sig med en vanlig lågkolhydratkost till exempel, att man fortfarande har en övervikt som man kämpar med och sånt. Så testa, det är bara att experimentera, tycker jag.
Så mår man okej så är det förmodligen okej?
Det tror jag, ja.
Nu kommer en gåta. Får se om du har hört gåtan förut. Vad är det för likhet mellan Hallandsåsen och pommes frites?
Oj, det är alldeles för tidigt för att svara på det.
Den hade du inte hört förut.
Nej, den var helt
Då säger jag akrylamid.
Okej, akrylamid.
Och då är min fråga till dig, hur rädda ska vi vara för det när vi steker mat?
Om vi bara steker fett och protein så är det helt lugnt. Men om vi börjar steka eller upphetta kolhydrater som rostat bröd och sånt, då tycker jag man bör vara orolig. Okay. Men akrylamid behöver kolhydrater för att bildas.
Ja, det är så.
Så stek, det är bara att steka loss.
Då fortsätter vi steka. Ja, en sista, och det är ditt favoritämne just nu då. Varför ketos?
För det får mig att känna mig på topp. Jag får perfekt, alltså... Vad ska man säga? Jag blir väldigt klar i hjärnan, blir pigg, känner mig lugn, harmonisk. Jag tränar bra, jag har bra uthållighet, det är lätt att tappa i fettprocent, lätt att få definierade muskler och jag tycker det är en helt överlägsen diet när det kommer till inflammation, om man har problem med IBS till exempel som jag har haft tidigare, allergier och sånt. Så för mig så är det är helt klart värt uppoffringen att vara keto jämfört med att bara ha en vanlig lågkolhydratkost. Så för mig är det mycket bättre.
Det sålde du ju bra.
Mm.
Ja.
Mm.
Tusen tack Martina.
Ja, tack så mycket.
Jag står här med My Westerdahl, civilingenjör och utbildar sig nu också till sockerberoendeterapeut och har varit och är sockerberoende. Hon driver också mycket på sociala medier som LCHF-ingenjören. Välkommen.
Tack.
Tre kortisar till dig också då. Kan man kalla socker för en drog?
Ja, vi ser att när vi intar socker så lyser samma delar av hjärnan upp som när vi intar tyngre droger som exempelvis kokain. Och man säger faktiskt att socker är 7-8 gånger mer beroendeframkallande än kokain. Så det är definitivt en drog.
Det var ju otroliga siffror. Så mycket starkare än till och med kokain. Mm, galet. Du har gått ner helt sanslösa 95 kilo. Då utgår jag från att du måste ha tränat också jättemycket under den tiden.
Nej, absolut inte. Mina första 40 kilo så satt jag bara i soffan och åt Eldorado bacon. Men jag brukar tänka så här att styrka, fitness föds på gymmet. Viktnedgång föds i köket.
Bra råd, bra råd. Och slutligen då, ditt bästa tips eftersom du vet allt om det här. Bästa tipset för att minska eller sluta med socker?
Bara för idag. Vi ska inte tänka, nu får jag aldrig mer äta socker. Vakna varje morgon, sätt fötterna på golvet och lova dig själv att vad som än händer idag så ska inte jag äta socker på det. Så tar vi en dag i taget och till slut har det blivit över 3 år för min del.
Tusen tack. Kanonbra råd. Tack ska du ha.
Tack så jättemycket.
Då så. Jag hoppas att du tyckte de här intervjuerna var intressanta och har fått en del tankeställare. Föreläsningen som vi hade var i slutet av juni och inte juli som jag sa i början. Men hur som helst så hoppas jag att du har fått intressant information, blivit inspirerad. Och jag blir superglad om du återkopplar till mig på ett eller annat sätt via sociala medier. Tack för att du har lyssnat och välkommen tillbaka. Hej då!
Thank you for listening to another episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Addison. Now head over to Benny's blog at bennyaddison.com and tell him what you think. Thank you. Welcome back. And have fun.